Det är torsdagen den 25 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hur ska Sverige styras i händelse av kris? När det värsta händer, en katastrof eller ett krig eller något annat vi helst inte vill tänka på, hur ska då ledningen av Sverige fungera? Det är något vi vanligtvis inte vill tänka på, men det finns ju några som måste göra det. Och i samband med pandemin dök tanken upp att dagens system för krisberedskap kanske inte är helt tillfredsställande och att framtiden kan komma att ställa nya och andra krav. Därför tillsatte den dåvarande regeringen en parlamentarisk kommitté med uppdrag att se över om grundlagen behöver ändras för att det ska gå att agera snabbare vid framtida kriser, till exempel om det kommer en ny pandemi. Den här utredningen blev klar i slutet av förra året. Alla kanske inte uppmärksammat den. Den heter i alla fall Stärkt konstitutionell beredskap, SOU 2023-75, ifall ni vill slå upp den. Och ordförande för den kommittén som skrivit den, det var ingen mindre än en minst sagt meriterade Johan Hirschfeldt. Men vad är det då man har kommit fram till? Vad är konstitutionell beredskap för någonting? Hur stärker man den och kommer man göra det på ett klokt sätt? Och vilka förändringar i krisberedskapen är det helt enkelt man förbereder nu? Det är några frågor vi ska fundera på idag. Och jag misstänker att ni som lyssnar i likhet med mig inte har jättebra koll på det här ämnet. Så vi ska ta det lugnt och varligt. Och till min hjälp för att reda ut de här frågorna har jag dagens gäst, Adam Danieli, programansvarig för rättsstatsfrågor på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen hit då, Adam.
Tack så mycket.
Du var ju med och pratade, vad var det?
Europadomstolen.
Precis, för några veckor sedan. Minst det kanske. Ja, du har i alla fall skrivit en rapport som heter Har nöden ingen lag? Med den extremt läslockade nedryckaren En granskning av förslaget till 16 kapitlet regeringsformen. Och jag tänkte vi skulle prata med utgångspunkt från den här rapporten. Har nöden ingen lag? Jag anar en viss skeptisk redan i titeln. Är jag rätt ute då?
Jo, men det är det. Vad roligt att det kunde locka till läsning den här undertiteln. Nej, men jag tycker att det är en jätteintressant fråga det här. Jag har verkligen förlorat mig i det här betänkandet och vad som föreslås. Och jag är väldigt skeptisk till det förslaget som ligger. Och jag ställer mig nog ganska frågande till huruvida den här vägen som man har slagit in på nu, som vi säkert kommer in på, att den är speciellt framgångsrik. Mm.
Det ska vi prata mer om. Tänk bara att förlora sig i SOU 2023-75, det låter som ett hårt öde, men jag är glad att någon vill ta den bollen. Om vi börjar från början, varför vill politikerna ändra krisberedskapen? Vad är bakgrunden till detta?
Ja, alltså man brukar ju säga lite grann att varje general tränar sin armé för det förra kriget. Mm. Och jag tror att det är lite samma sak här. Efter coronapandemin så börjar man titta efter hur var med beredskapen. Och man drog väldigt mycket slutsatser. Mycket handlade om på lägre nivå. Liksom hur ska sjukvården organiseras och ansvarsfördelningen mellan regioner och kommuner och sådär. Men det här var någonting som gick hela vägen upp till den konstitutionella nivån. Det liksom de mest grundläggande principerna. Hur ska Sverige styras i kris? Riksdag, regering, domstolar. Vem ska ha vilken makt? Och det här är en fråga som brukar komma upp, kan man säga. Det har utretts många gånger huruvida regeringen faktiskt har tillräckligt mycket makt när det väl blir kris. Och jag tror man ska dela upp beredskapen här i lite olika delar. Det som det här betänkandet handlar om och förslaget handlar om, det är ju vem som har makten att utfärda regler. Alltså sånt som träffar allmänheten. Det är en annan fråga, eller lite annan fråga åtminstone, hur man styr myndigheter och hur myndigheterna arbetar. Mm. Så att jag tror också att det här blandas ihop lite grann, att när man tittar på till exempel det som hände på E22an, så har ju det väldigt lite med regler som du och jag drabbas av eller påverkas av. Det handlar ju mest om hur man faktiskt ska få ut resurser i rätt tid och styra myndigheterna. Men det här är en lite annan fråga och en mycket mer intressant fråga skulle jag säga ur ett principiellt perspektiv. För här pratar vi om vem ska ha makten att snabbt utfärda begränsningar för gemene man i Sverige. Och då har man tittat på hur funkade det under pandemin. Där fanns ett jättestort behov, i alla fall argumenterar man så, av att begränsa rörelser. Att begränsa sammankomster, att begränsa trängsel och sådär. Och det är ju någonting som träffar var och en. Så där blev ju normgivningen superviktig. Och så har man tittat på hur regeringsformen är uppbyggd och så har man dragit slutsatsen att vi måste göra det lättare för regeringen att snabbt kunna utföra sådana här normer som medborgarna har att lyda.
Nu kommer jag ställa några jättedumma frågor, men när du säger regler, det är då inte, alla vet ju att riksdagen, det är ju de som stiftar lagar. När regeringen utfärdar regler, hur har det med lagar att göra då? Hur ser det ut?
Ja, man kan väl säga så att i Sverige så har vi ju en uppdelning. Riksdagen är ju liksom källan till offentlig makt i Sverige. Så de har rätt att utfärda regler på nästan vilket område som helst. Vi har ju vissa grundlagsskyddade rättigheter som inte går att göra inskränkningar i, men där kan man bestämma nästan vad som helst. I praktiken vad man gör är ju att den här lagstiftningsmakten som riksdagen har överförs i ganska hög grad till regeringen. Så att regeringen och ibland även myndigheter under regeringen kan utfärda dels förordningar som det kallas när regeringen utfärdar dem, eller föreskrifter som det kallas på myndighetsnivå. Däremot så finns det en begränsning att just de mest principiella frågorna, inskränkningar i fri- och rättigheter, skattefrågor, liksom civilrätt, alltså avtal, äktenskap och sånt där, det ska de folkvalda, det måste de ta ställning till. Och det man har funderat på nu, det är huruvida man ska kunna strunta i det och helt enkelt föra över all makt att stifta lag, även på de här mest känsliga områdena, mest betydelsefulla områdena, till regeringen så att de ska kunna agera snabbt, framförallt vad gäller begränsningar av fri- och rättigheter.
Okej, du ska få prata mer om det. Jag ska ta en liten omväg, för vi ska prata lite andra saker först.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det här begreppet konstitutionell beredskap, som då är titeln, finns med i titeln till den här SOU, vad är det för någonting?
Ja, det är lite av ett modeord i smala juristkretsar. Det finns ingen definition av det, men tanken är att man ska ha en beredskap på alla olika nivåer i samhället. Så att du och jag ska ha en beredskap i vårt hem, och myndigheterna ska ha beredskap med föreskrifter och material och sådär. Och ända upp på den högsta nivån, alltså konstitutionell beredskap. Det ska finnas förberedelser i grundlagen som säger, om väl skiten träffar fläkten, hur ska vi kunna förändra spelreglerna i beslutsfattandet på högsta nivå då, för att kunna möta den här krisen? Mm. Och vi har en viss konstitutionell beredskap. Hur olika länder gör kommer vi säkert in på, men det sker på lite olika sätt. Vi har en viss konstitutionell beredskap, det vill säga vi har en liten lucka som vi kan öppna när det kommer till krig och krigsfara. Då finns speciella bestämmelser, både hur riksdagen ska arbeta, men också hur riksdagen och regeringen ska dela upp makten mellan sig. Men när det kommer till den civila sidan, alltså stora naturkatastrofer, pandemier, kanske terrordåd eller andra våldsdåd, där finns det ingen beredskap, utan där är tanken att man ska jobba på samma sätt som man gör i vanliga fall.
Okej. Du gör ju en liten teoretisk utvikning, som jag förstår det, i rapporten, med tre olika varianter man kan ha här, eller liksom principer. Kan du bara kort berätta för dem och vilken det är som Sverige har valt?
Mm. Ja, det här är relevant för just det förslaget som ligger nu, för man föreslår att man ska byta princip. Olika länder i världen har olika sätt att liksom anpassa maktbefogenheter till det som man kallar då för krissituationer. Och det enklaste sättet, eller det äldsta sättet som har rötter till romarriket, det är ju helt enkelt att ha undantagstillståndet. Det vill säga, nu deklarerar vi att nu gäller andra regler, och så får man oftast då någon verkställande makt som har väldigt stor makt att lösa situationen. Det är ju det som romarna kallar för diktatur. Mm. Men det som, och det finns i väldigt många länder i Europa. Sen finns det andra strategier som framförallt, som inte minst Norden har använt sig av. Och det första är ju helt enkelt att man har en parlamentarisk strategi. Man tänker helt enkelt att okej, vi ska upprätthålla det parlamentariska styrelseskicket så långt det går. Vi ska inte göra så att vi bara lämnar spelfältet öppet för regeringen eller presidenten. Utan vi ska ha kvar den parlamentariska förankringen. Det vill säga de folkvalda ska fortfarande ha kvar ett mandat. Och det är så vi gör i Sverige. Vi har väldigt flexibla regler för hur riksdagen får arbeta. Och sen så ska man helt enkelt snabbt samarbeta med regeringen när det väl blir kris. Men man släpper aldrig taget om makten. Mm. Och sen finns det en lite specialare som framförallt Danmark och Norge har använt sig av historiskt. Och det är det som kallas för nödrätt, eller konstitutionell nödrätt. Och det är helt enkelt en tanke om att om det väl uppstår situationer där lagenligt handlande skulle hota viktiga samhällsvärden, då har offentliga makthavare ett mandat eller en sanktionerad möjlighet att gå utanför ramarna och lösa situationen. Och ett sånt exempel som har blivit väldigt betydelsefullt i den svenska debatten är ju det som skedde i Norge och jag tror också Danmark under andra världskriget. För då sa man helt enkelt att nu har tyskarna invaderat och ockuperat. Nu i linje med den här konstitutionella nödrättstanken då, så sa tyskarna att det här är era nya konstitution nu. Och så skulle det ändå gälla tillfälligt som en nödkonstitution innan man kunde gå tillbaka till något mer permanent. Och det där har ärrat oss i Sverige ganska mycket. Vi har tittat på det som hände i Norge och Danmark och som har sagt att vi ska inte acceptera den typen av avsteg. Vi ska inte ha nödrätt som man kan hänvisa till och legitimera olika typer av övertramp, antingen från en egen regering eller från en främmande makt i Sverige. Så att vi har valt helt och hållet, nästan helt och hållet i alla fall, en regel som bygger på att parlamentet ska ha kvar sin funktion vad som än händer.
Och det här är väldigt intressant, för i svensk krigsplanering så var det ju så att regering och även riksdag, en liten miniriksdag ska man säga, skulle ju lämna Stockholm och finnas i ett bergrum någonstans i de djupa skogarna. Och det här finns bilder man kan titta på. Det finns en hel liten riksdagskammare med plats för 50 personer där helt enkelt riksdagen skulle kunna sammanträda och fatta beslut som var lagliga och nya lagar. Så att allting skulle så att säga följa med även i skarpt läge. Det är rätt fascinerande. Mm.
Precis, i 15 kapitlet så finns det ju de här reglerna och krigsdelegationen är ju lite specialare. Det är ju en miniriksdag helt enkelt. Jag tror inte den finns i något annat land. Men det är ju tanken då att riksdagen, om inte alla kan samlas, då får man samla en liten representativ skara på 50 personer och så upprätthåller man liksom alla funktioner.
Som ser ut som en normal riksdag med samma majoritetsförhållanden.
Ja, precis.
Och, sådär. Och det här då, bergrummet ligger i Nora-trakten och det är sagt, det, jag tror det är nedlagt nu, men det kallades för högkvarterszonen på den tiden. Det om det. Okej, men nu ska alltså Sverige byta princip, sa du här. Berätta.
Jo, men precis. Det här motståndet mot olika typer av nödlägen eller undantagstillstånd, det har suttit ganska djupt. Man har diskuterat flera gånger sedan vi antog 1974 års regeringsform om vi inte borde ha någon slags nödläge där regeringen kan säga att nu är det kris, nu tar vi över en större del av makten från riksdagen. Och i det här betänkandet är ju inget undantag. Man hade uppdraget att titta på om man skulle införa en sån här möjlighet och man har föreslagit en tvåstegsraket. I ett första steg så ska då riksdagen med en kvalificerad majoritet kunna deklarera en slags undantagstillstånd. Man ska kunna öppna för att delegera mer makt till regeringen. Så helt plötsligt så ska regeringen kunna få vilka maktbefogenheter som helst i princip. Men det som är kanske ännu mer intressant, det är ju steg två. Om det verkligen krävs, om regeringen verkligen menar att det skulle leda till men för viktiga värden i samhället, så ska regeringen då själv kunna ta på sig den här makten att kunna utfärda vilken lagstiftning som helst. Eller ja, det blir förordning då om det är regeringen som utfärdar den. Men vilka normer som helst som man anser att samhället behöver för att mota den här krissituationen. Och den skulle då godkännas i efterhand inom 30 dagar av riksdagen. Så man har liksom bytt lite grann initiativmöjligheten här. Och gett regeringen ett mandat att agera själv, att ta på sig det här ansvaret om man anser att man behöver det. Och det här, det kan låta ganska så att säga, tilltalande till en början, men när man börjar fundera igenom den här typen av lösningar, då inser man att det öppnar upp för ganska mycket av det sämsta i politiker.
Hur tänker du då? Vad är du orolig för?
Nej, men En av mina punkter, som den kanske viktigaste kritikpunkten som jag har mot det här förslaget, det är ju att det är utformat utifrån en väldigt teoretisk verklighet. Man har tittat på resten av Europa och så har man sett att många presidenter, framförallt i Sydeuropa, har möjlighet att deklarera, utföra olika typer av nöddekret när man anser att det behövs, när det är kris. Och då tänker man att vi ska också införa motsvarande möjlighet. Men pressade politiker är väldigt dåliga beslutsfattare. Och det är ju högst mänskligt, alltså det är ju bara människor. Och tanken att man då ska dela makten, att man ska vara tvungen att redovisa förslag, ta ställning till förslag på förhand och inte och liksom ge riksdagens alla partier insyn i arbetet. Det är en väldigt viktig kontrollfunktion för att man inte ska drabbas av grupptänk eller pressas att göra väldigt, väldigt långtgående förändringar väldigt snabbt. pandemin är ett ganska bra exempel där. För att om man tittar på de länder som införde de mest drakoniska åtgärderna, Italien och Storbritannien är två tidiga exempel som gick väldigt, väldigt långt, så var det det som hände där. Att man hade ett väldigt stort allmänt tryck, att nu måste ni handla, ni måste handla svepande, och det är, liksom, det är en fara som hotar vår nation. Och vad man använde sig av var olika typer av nödåtgärder. I Italien fick det ett konstitutionellt nödtillstånd. I Storbritannien så införde man ny speciallagstiftning som var som ett nödtillstånd under corona. Och då gick man väldigt, väldigt långt. Och det är väldigt svårt att rulla tillbaka den typen av överreaktion. Det är mycket bättre då, skulle jag hävda, att göra som vi gjorde i Sverige, där man ju också bemyndigade regeringen väldigt tydligt i början av pandemin. Men där riksdagen hade en återhållande effekt. Man accepterade inte de mest långtgående delegationsmöjligheterna. Man ifrågasatte effekten, man ville ha mer underlag. Den typen av granskning är viktig även i kris.
Mm. Ja, du har ju goda argument för din position. Hur resonerar då den här kommittén som ändå tycker att det här är en bra idé? Vad ser argumenten ut därifrån?
Ja, men de tittar väldigt tydligt på corona och att de räknar med att beslutsfattare kan fatta beslut snabbt och ganska träffsäkert. Och man lyfter fram två stycken situationer när det skulle bli svårt i Sverige enligt dagens regler. Det första är om vad händer om vi behöver till exempel kraftiga inskränkningar i fri- och rättigheter på mindre än 2 eller 3 dagar. Då hinner inte riksdagen behandla det. Och då är frågan, står Sverige då helt utan någon som kan ge nödvändiga normer? Och som exempel tar man vad som skulle hända om riksdagen i Stockholm utsattes för en vad som skulle behöva hända om man var tvungen att utlösa undantagstillstånd eller utegångsförbud väldigt, väldigt snabbt. Ja, det skulle ta 3 dagar i Sverige, och då pekar man på att inom de här 3 dagarna så skulle man ju kunna behöva utlösa ett undantagstillstånd eller ett utegångsförbud till exempel. Det går inte. Det andra argumentet är, vad händer om riksdagen inte kan samlas? Alltså vad händer om man får ett terrorråd mot centrala Stockholm till exempel, som gör att man stänger ner stora delar av Stockholm? Vem är då behörig normgivare? Ja, men då måste regeringen få det här mandatet att i steg 2 själva bestämma. Det är de två situationer man har pekat ut. Och det finns ett gott skäl där att kanske ha någon liten möjlighet att i den mån som parlament inte kan samlas, ja, men då kan vi ha en ventil. Men det man föreslår är ju någonting ganska annorlunda. Det är ju någonting som säger att nu ska regeringen ta täten här och riksdagen ska egentligen bara dra sig tillbaka. Och det tror jag inte är en bra idé.
Vi upprepar det du sa tidigare, att regeringen kan alltså själva ta initiativet till de här befogenheterna, och då är det riksdagen som ska godkänna först i efterhand, så att säga. Så det,
ja, det är ju efter 30 dagar.
Då undrar jag så här, vilka lägen är det vi talar om här? För att det finns ju vi har varit inne på att det finns olika former av kriser. Vi har ju någonting i Sverige som heter att riket kan vara i krig eller att det föreligger en omedelbar krigsfara. Det är liksom någonting som vi har tagit höjd för. Men det finns ju andra lägen då det skulle kunna vara skarpt läge. Hur resonerar man i utredningen kring detta?
Ja, det här är ju ett annat problem. Alltså, begreppet kris har ju kommit att bli någonting som vi slänger oss med väldigt mycket. Det är sjukvårdskris och det är klimatkris och allt möjligt. Så att vad som är en kris, att ta ställning till den frågan är liksom A och O när man utformar den här typen av befogenhet. Och vad man har gjort här är att man har inte riktigt sagt vad som skulle kunna vara en sån här allvarlig fredstida kris. Alltså på 1900-talet, om man förenklar lite grann, så då var det ganska enkelt. Stater krigade mot varandra. Då kunde man säga, nu är vi i krig eller nu är vi inte i krig. Man kanske inte deklarerade krig, men det var liksom lätt att avgöra. Mm. Idag har vi väldigt många asymmetriska hot. Vi har cyberattacker. Man kan tänka sig olika typer av hybridhot. Säg till exempel att man använder migration som man gör i Finland, eller som ryssarna gör mot Finland just nu, som ett sätt att strategiskt försvaga en annan stat. Är det en kris? Är det ett krig? Ja, krig är det förmodligen inte. Men någon slags aggression skulle man kunna säga att det är. Mm. Så att vi har ett annat spektrum idag än vad man hade tidigare av kriser. Och därför kan man förstå att man kanske behöver vidga den här tanken på att det bara är krig och krigsfara som vi ska göra förändringar. Men vad man inte har gjort i det här förslaget, det är ju att avgränsas överhuvudtaget. Alltså ta till exempel, det finns väldigt många intressanta historiska exempel. Till exempel Göteborgskravallerna, var det en allvarlig kris i Sverige? Salvan Monikas koranbrännande, ja, det var ju absolut en politisk kris. Corona har vi redan nämnt. Man är ganska otydlig i det här betänkandet om corona faktiskt var en sån här kris som motiverade nödåtgärder. Flyktingkrisen, väldigt många länder i Europa har använt den här typen av undantagsbefogenheter för den exekutiva makten i samband med kraftiga migrationsströmmar. Det här är något som kan flytta på sig ganska mycket över tid, och i betänkandet så tänker man att ja, men, riksdag och regering får helt enkelt bestämma det i det enskilda fallet. Och jag tror att det är det är ett ganska stort feltänk, för att vad som uppfattas som en kris kan variera ganska mycket med både politiska behov men också vilken tid man lever i.
Okej. Var partierna i den här parlamentariska kommittén överens om det här, eller fanns det reservanter?
Ja, en reservation kom från Miljöpartiet faktiskt. Jag är inte så van att vara på samma sida som dem, men det var intressant att de lyfte fram mycket av den här maktkritiken i sin reservation. Sen så hade Socialdemokraterna också ett särskilt uttalande där de braskade lite att vi inte riktigt säkra. Men i övrigt så stod ju hela kommittén bakom, vilket överraskade mig lite grann. Jag har pratat med personer i den här kommittén och man har varit väldigt positiv till att göra de här förändringarna nu. Det är liksom, man tänker liksom att nu är vi inne i det här, i den här kristiden. Nu måste vi göra om vårt system så att vi bättre ska kunna skydda viktiga värden. Man har inte tänkt så mycket, uppfattar jag i alla fall, långsiktigt och på de strukturella frågorna.
Men okej, då undrar jag, om du hade varit Johan Hirschfeldt och politikerna hade varit snälla och lytt dig, vilket alternativ hade du fört fram, givet att det ändå finns så att säga, en anledning till att fundera över hur krisberedskapen ska fungera? Vart skulle du ha landat?
Ja, för det första så skulle jag nog ha tagit min utgångspunkt i att väldigt mycket av de problem som vi ser när det kommer till svensk krisberedskap, det handlar om myndigheternas arbete och krisledningen på myndigheterna. Och nu vet jag inte riktigt vad jag har för mandat här som Johan Hirschfeldt stand-in, men jag tror kanske att man ska börja med att titta på den sidan. Vad gäller regler och normer i kris så tror jag att man ska gå tillbaka och se, okej, vad är det för system vi har idag och varför har man valt det systemet? Det var ingen slump att man på 60-70-talet när man utformade regeringsformen tänkte att det är väldigt viktigt med det här demokratiska mandatet. Att det har en återhållande effekt, det har en granskande effekt och det kan parera några av de här värsta dikeskörningarna. Jag tror att man skulle gå tillbaka till den typen av tankesätt och istället börja utforma, som man har i Finland, kanske en civilkrislag där man har ett antal scenarier som man är redo för. Och då handlar det handlar om nedstängning av försörjningslinjer, el och vatten, naturkatastrofer och sådär, som man helt enkelt kan kicka in. Lagstiftning som finns antagen och som man kan kicka in för specifika situationer. Jag tror att det ger också betydligt bättre förutsättningar att öva för myndigheter. Okej, om det nu skulle komma en skogsbrand motsvarande den i Västmanland som skedde för 10 år sedan eller vad det var. Hur skulle vi göra? Vad skulle vi ha för mandat och hur skulle vi använda det mandatet? Mm. Att läge kan ju behövas för att täcka upp vissa liksom, enstaka fall, men man måste ju ha en grundstruktur, tror jag, som är beslutad på förhand. Och där har vi faktiskt förvånansvärt lite sån här beredskapslagstiftning färdig. Vi har en del för krig. Där finns mycket av det redan antaget. Det finns ransonering och lite såna här saker som ligger. Men på den civila sidan så finns det väldigt lite. Det finns egentligen bara några enstaka lagar som handlar om polisens befogenhet vid terrordåd. Men annars finns det inte så mycket på den civila sidan. Och det tror jag hade varit bättre att jobba med än de här jättestora befogenheterna.
Så en krisberedskap som då påminner om det vi har i krig eller krigsfara helt enkelt?
Ja.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
De här erfarenheterna du nämnde tidigare från Danmark och Norge och andra världskriget, är de fortfarande relevanta, tycker du, i den här diskussionen?
Nu är det ju här, det här handlar ju om fredstida kriser, och vad man gör i det här betänkandet är att man suddar lite grann ut, för man säger att vi ska ha samma, man säger ju att man ska ha samma befogenheter i krig, krigsfara och allvarlig fredstida kris. Så exakt var man landar, säg till exempel en hybridattack med när man slår ut stora delar av Sveriges elinfrastruktur i en cyberattack. Det är ganska oklart om det är på krigssidan eller är det på fredssidan. Nu säger man att det spelar inte så stor roll, vi gör på samma sätt ändå. Mm. Men jag skulle verkligen säga att det finns en anledning att gå tillbaka och fundera på hur man tänkte. För att mycket av svensk krisberedskap i mitten på 1900-talet var ju, det är ingen slump att den ser ut som den gör. Och att vår regeringsform ser lite annorlunda ut jämfört med äldre konstitutioner som finns i Europa. Det finns anledningar. En intressant aspekt som jag funderade på ganska nyligen kring det här med miniriksdagen. Alltså krigsdelegationen som ska träda in i riksdagens ställe om det blir krig. Mm. Det handlar ju om att inte bara binda upp och skapa motståndskraft i samhället eller för det demokratiska systemet. Det handlar också om att minska politikernas möjlighet att göra eftergifter till en främmande makt. Så säg till exempel att om man säger till exempel att Ryssland ställer krav på att Sverige ska lagföra vissa personer eller att vi ska kriminalisera eller utlämna vissa personer, då finns det grundlagsregler i Sverige som gör att den typen av förhandlingsmandat har inte en svensk regering.
Nej. En sån
bestämmelse.
Om de går med på det så sätter vi dem i fängelse efteråt helt enkelt.
Ja, precis. Så där kan man ju alltid resonera att det är ju den som har... Alltså vapenmakt slår ju vad som står i skriftligt form.
Nej, jag menar att det kan ju finnas fördelar ifall regeringen skulle gå med på att lämna ut svenska medborgare. Sen när det blir fred igen så kan man då säga att ni har begått ett brott.
Ja, precis. Det finns ju en hållhake då. Att man kommer att själv åka illa ut.
Okej, ja, men jag tycker ju du resonerar förnuftigt. Jag kan väldigt lite om ämnet. Jag tänkte, du berättade att du har grottat ner lite här. Jag antar att du har pratat runt med folk. Du sa innan vi gjorde det här programmet att det här har inte blivit jätteomdiskuterat. Hur kommer det sig, tror du?
Nej, men det har ju inte det. Det här är egentligen en utlöpare från den här stora coronakommissionen som man tillsatte. Ja, det var ju egentligen när pandemin fortfarande pågick, men när det hade gått ner lite grann där 2021. Och där nämner man att vi måste verkligen se över vad vi har för regler för beslutsfattande. För att man menade då att trots att det hade varit en framgångsrik strategi att vara lite mer återhållsam i Sverige, så fanns det anledning att se över, liksom, skulle det här funka i alla olika scenarier? Mm. Och det här sprang den förra regeringen verkligen med. Och så tillsatte man den här kommittén, så här, titta över vad som behöver förändras i normgivningen. Och sen så satt ju den och jobbade på traditionellt svenskt sätt. Det finns ju en stolt tradition i Sverige om att när man gör grundlagsförändringar då ska det vara en parlamentarisk kommitté och man ska ha liksom insyn för alla partier och man ska försöka att nå konsensus. Och det var väl det man nästan lyckades med. Och då brukar det inte bli så mycket diskussion. Det här är ju stora förändringar liksom för oss som är liksom sjukligt intresserade av de här frågorna. Och där har det varit lite diskussion. Det har varit ute på remiss nu och jag kan tänka mig att många remissinstanser har mycket att säga till om. Men när det kommer till de här frågorna så skulle jag väl också säga att politiker har ju lite svårt att säga nej till egna befogenheter. Och jag tror att pandemin var en extrem väckarklocka för många politiker. Många blev oerhört skärrade av att man upplevde sig vara så maktlös inför någonting som skadade och liksom dödade så många i Sverige. Mm. Och därför så har man lite fått en pendelreaktion tillbaka när man säger att nej, nu ska vi absolut inte hamna här igen, utan nu måste vi skaffa oss mer makt. Och då är det svårt att hålla de här långsiktiga principerna i tanken.
Men det där låter ju intuitivt att det finns ett dilemma mellan handlingskraft och så att säga demokratisk kontroll eller vad du säger att dämpande effekt. Så alltså, det dilemmat finns väl i verkligheten. Det är väl någonting man behöver förhålla sig till och hitta en avvägning mellan, tänker jag.
Ja, och det finns en enorm litteratur kring det här internationellt. Framförallt vad gäller i kölvattnet av kriget mot terrorismen så infördes väldigt många sådana här befogenheter, och sen så har man utvärderat det här och insett att det har ju ganska stor påverkan. Väldigt många av de sakerna som man genomför tillfälligt för stunden kommer bli kvar, och så kommer det innebära permanenta förskjutningar i maktbefogenheterna. Mm. Och de har man inte tagit, tycker jag i alla fall inte att man har tagit in i det här betänkandet. Man har tittat väldigt mycket på hur ser olika konstitutioner i olika länder ut. Och då får man ofta svaret att jo, men det finns oftast någon form av nödbefogenhet som man kan trycka på när det väl smäller till. Men man har inte tittat på den väldigt omfattande kritiken som finns av användningen av den här typen av befogenheter. Och det finns också många internationella organ som har gett tydliga rekommendationer kring hur man ska använda det här. Både EU och Europarådet har tydliga rekommendationer kring hur man bör avgränsa att de här fogdenheterna ska vara så avgränsade som möjligt. Att det behövs tidsgränser, uppföljning, domstolskontroll. Och i Sverige så har man lite grann på ett lite sådär svenskt sätt tänkt att nej, men vi är annorlunda. Vi är bäst i klassen. Vi ska utforma ett helt eget system här uppe. Vi behöver inte ta in så mycket erfarenhet från andra länder. Och det tror jag är ett misstag att tänka att inte ta in så mycket empiriskt material.
Bara fråga om nedryckaren där, 16 kapitlet i regeringsformen. Det är alltså där det ska ändras. Vad regleras där?
Ja, det finns inget 16 kapitel i regeringsformen och det är det man föreslår nu. 15 kapitlet handlar om krig och krigsfara.
Ja.
Och då har man liksom tänkt att då tackar vi på ett 16 kapitel på slutet med fredstida kriser. Så det är därför det heter så.
Jaha, då är jag med. Det var ju okunnigt om man inte vet att det saknades. Att ändra regeringsformen, det är ju en sak som kräver vissa procedurer. Vad händer med frågan nu? Vad är nästa steg i processen, så att säga?
Nej, men det här har varit ute på remiss och remisstiden tog precis slut. Så nu är det ju upp till regeringen om man vill gå vidare med det här. Som du sa så är det är långa processer. Man föreslår här att det ska träda i kraft 2027. Eftersom att det måste vara ett mellanliggande val och två stycken riksdagsbeslut. Men jag har ju svårt att se att det här förslaget, jag hoppas jag inte önsketänker här nu, men jag har lite svårt att se hur det här förslaget i sin nuvarande form skulle accepteras. Jag tror att många remissinstanser har väldigt mycket synpunkter. Inte minst för att det här också, det går lite stick i stäv med det vi redan har. Alltså för tanken i Sverige är ju att vi ska ha den här beredskapslagstiftningen, vi ska vara förberedda för olika kriser. Och sen så nu säger man att nej, men vi ska också ha en liten diskretionär befogenhet här på sidan. Och då är frågan, skulle man inte behöva anpassa de här efter varandra? Skulle man inte behöva byta sida helt, så att säga? Ta bort beredskapslagstiftningen, gå över mer på undantagstillståndet. Nu blir det lite som att man har föreslagit ett dubbelkommando i och med att man inte har tagit bort det som redan finns. Så att ja, alltså, det kanske är lite önsketänkande, men jag tänker väl kanske att man kommer utreda det här en gång till. Och titta mer specifikt på, ha en mer specifik beskrivning på vad man faktiskt vill nå. Det här har varit en väldigt öppen utredning, parlamentarisk, sådär. Men man skulle kanske kunna titta mer på specialfrågan. Vad ska vi göra i en eller två eller tre olika typer av civila kriser?
Okej, passa på och gör lite reklam för att du ska ju presentera den här rapporten nu nästa vecka och då blir det seminarium, berätta.
Ja, men precis. Så att vi lanserar den här rapporten på måndag och kommer att ta ett lunchseminarium tillsammans med dels Annika Hevonen då, som från Miljöpartiet som skrev den här reservationen, dels Erik Ottosson som är vice ordförande i konstitutionsutskottet och så Fredrik Bergman som är chef för Centrum för rättvisa, som jag tror kommer ha en och annan invändning mot den här typen av lagstiftning. Så det ska bli jätteintressant och så får vi se hur debatten fortsätter.
Ja, vi får se. Jag tänker på ni som lyssnar nu här. Alltså, det är möjligt att ni precis som jag stöter på den här materien för första gången. Intressant att höra vad ni tänker och tycker. Maila gärna om det. Och engagera er i frågan, för det är ju en viktig fråga. Stort tack för det, Adam. Är det någonting du vill lägga till förresten som vi inte har pratat om som du tycker hör till ämnet?
Nej, det sista jag kan säga är väl att det ibland så när man kritiserar den här typen av förslag så får man ju bilden av att jag och många andra inte vill ha någon form av krisberedskap. Att man inte inser att liksom påverkan som kriser har på människors liv. Och det är såklart att det är såklart viktigt att säga att det är väldigt viktigt att vi har en god krisberedskap. Det handlar om formen för det, inte huruvida vi ska stå där utan någon som helst verktyg.
Det tror jag de flesta förstår. Stort tack Adam Danieli från Timbro för att vara med i podden idag.
Tack så mycket.
Och stort tack också förstås till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och precis som jag sa så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det här som vi precis diskuterat, jag och Adam. Men också om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden, då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.